kilpaikäyn niin cholminaassa, kun silkki liitnaa kietainaat. Saak mo faarus laulu siitä chaas, saak mo lohpäin sherrestivkä chaas. Niskin olte häile jossi, häile jossi. Chilla John, murahka son. Chilla John.
Saudos Silbat med Mari Boine. Vi ska till Dagsnytt och du börjar i Mittösten, Jon Branes.
Det stämmer. Minst 13 människor är döpt i ett israelskt angrepp på en skolbyggning i Gaza by där flyktingarna hållt till, meddelade det palestinska nyhetsbyrået Wafa. Ett angrepp på en annan skola i närheten såra också många, ifølge meldingene som Reuters springer vidare. Samtidigt säger Israel att flyangreppet på Beirut igår stansade ett angrepp från Hezbollah som ville ha lignat på det Hamas utförde 7 oktober i fjol. Minst 2 militära ledare i Hezbollah blev nämligen döpt, säger Israel.
Vad med nyheter ifrån hemmafronten?
En båt med en person ombord är savnad i Barentshavet, meddelar Hovedredningscentralen Nord-Norge. Båtföraren drog från Vanøya i Troms och skulle med en motorseiler till Longyearbyen på Svalbard. Seilte ut fredag i förra veckan men är inte kommit fram som planlagt. Ellers er det tåke som skaper problem for flytrafikken på Flesland, altså Bergen Lufthavn. Der er det både forsinkelser og innstillinger, men passasjerene blir bedt om å møte opp til oppsatt tid. Og på Lekka i Trøndelag har brandvesenets egen garasje brent ned. Både brandbiler og materiell har trolig gått tapt til følge politiet, men ingen mennesker er skadet.
Och så till slut ska vi väl till Oslo legevakt som har slått alarm.
Ja, de vill ha kontakt med patienter och pårørende som var där på dagtid sist onsdag. Det visade sig nämligen att en patient har fått påvist mäslingar. Det sker inte ofta, säger kommunoverlege Tanja Tomasevic.
Det är 1-2 tillfällen av mäslingar i Oslo i året cirka. Är man har fullt vanlig vaccinationsprogram så är man beskyddet. Blir man da utsatt for meslingesmitte, så kan man bli smittet, men får da oftest lettere symptomer.
Dette er altså noe av det mest smittsomme som finnes, og ikke vet jeg hva du gjorde på onsdag, Madde, men den som var på legevakten i Oslo bør ta kontakt.
Da bør man altså ringe til legevakten og ta kontakt med dem. Meslinger som vuxen i alle fall er jo ingenting å leke med. Det er ikke noe å leke med overhovedet. Så var forsiktig.
Come to me, 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 come
Hilde Selvik Våg med Kyss mig över gärde. Då demenskoret blev känt genom tv-skärmen så var det många kommuner runt om i Norge som blev inspirerade och startade egna kor och till och med korps har ju blivit demenskorps. Men det är ju inte riktigt alla i Norge som har vuxit upp med Per Spelman och Paul sina hönor. Nu ska du få möta ett kor som också är startat efter inspiration av demenskoret. Men för de alla i koret har minoritetsbakgrund så har de ett ganska annat repertoar än de tillsvarande koren runt omkring i landet.
Livet är härligt. Det är en resa. Vi vet inte vad som sker. Så bara njut livet.
Zindagi ek safar hai suhana yahan kal kya ho kisne jana.
En skikkelig sviske av en Bollywood-klassiker, en sang som har blitt selve symbolet for et litt annerledes kor på Østensjø I Oslo. Sangen handler om å nyte livet, noe Asha gjør når hun hver tirsdag kommer på korøving.
Jeg synes det kjempegøy. Jeg kommer hver tirsdag. Vi synger litt forskjellige indiske sang. Det som 70-tallet.
1, 2, 3. Zindagi ek safar hai suhana yahan kal kya ho kisne jana.
Mange I koret har bodd over 50 år I Norge, og felles for de alle en barndom og ungdomstid I India. Det gjør at Bollywood-koret har et litt annet repertoar. Rashmi og Alka jobber som frivillige I koret.
Av de sangene har vi tatt romantiske sanger, og noen sanger som litt mer sånn høy melodi og musikk, og så diskoteksanger til og med. At vi til og med I starten vi begynte å danse, liksom. Så som du ser at Alka, hun vil gjerne ja
så. Når var jeg barn så pleide jeg å synge den sangen Aya hai mujhe yaad bitir. Nå husker jeg mitt barnedom, mamma og pappa som ikke har noe til å døde, så
det blir litt emosjonelt, rett og slett.
Det Nasjonalforeningen for Folkehelses lokale lag Oslo Demensforening som står bak Bollywood-koret. Det inspirert av demenskoret som kjent fra NRK og tilrettelagt for personer med demens, det forteller Andrea Skalle.
Vi ønsker jo å være en forening på hele Oslo, og derfor ønsket vi, og så vet vi at det mye stigma og skam knyttet til demens blant innvandrerbefolkningen, og derfor så ønsket vi å starte et tilbud da, som kan bidra til å bryte skam og tabu. Da.
Hun jobber som rådgiver I Nasjonalforeningen for Folkehelses lokale lag I Oslo.
Vi jo bare utrolig glade for å kunne bidra med å lage et sånt tilbud, hvor vi møter en gruppe som kanskje ikke har så mange organiserte tilbud til vanlig. Da. Her møter de kjente som de ikke har møtt på kjempelenge. De har en sosial møteplass. Og det med at de får på en måte vekket disse minnene, da, som betyr utrolig mye.
Etter en time med sang og improvisert dans I koret det matservering. For Asha kunne det gjerne vært tirsdag hver dag.
Jeg synes det opplegget kjempebra for alle de som vi synlige. Vi gleder oss hver tirsdag. Vi husker da godt de gamle sangene. Da.
Noen,
ja, filmene I den sangen. Og så den nye sangen husker ikke de gamle sangene. Vi husker da godt.
De har du I hjertet,
ja, da vi har det på hjertet, og så da husker vi en gang.
Jag har reporter I saken Kaja Figenskau. Och kor som tillrättelagt för dementa är speciellt viktigt för äldre med minoritetsbakgrund. Men det som vi hörde, knyttet mye skam och tabu till de här diagnoserna och det vanskligt att få dem rekryterade. Det ska vi prata mer om alldeles strax här I Kurslut.
I was a
Waterboys och Fisherman's Blues. Och som du hörde lite grann tidigare så är det alltså startat upp ett Bollywood-kor i Oslo, inspirerad av Demenskoret, känt från NRK. Koret synger gamla indiska sånger och är tillrättelagt för personer med demens. Men själv om koret blir satt stor pris på utav många äldre med minoritetsbakgrund, så har det visat sig vara vanskligt att rekrytera personer med demens till koret. Rohini Sahaipal, du är lege och musiker. Hur viktigt är det här koret i Östersjö?
Det koret är egentligen en viktig steg, en väldigt viktig samlingspunkt för att sprida information runt demens och kognitiv svikt. För det är inte så lätt accepterat med den diagnosen där än det man har med i norsk samfund för tiden.
Ja, det här är alltså ett kor som drivs av Oslo Demensförening. Men det har visat sig vara vanskligt att rekrytera personer från minoritetsbefolkningen med demens. Vad kommer sig den här tabubeläggningen ifrån?
Jag tror nog det är lite av samhällsstruktur som man kommer från och samhällsstruktur man är i det norska samhället, så är det mycket lättare att få information på en väldigt fin och glir grejer in i själva befolkningen. Men i andra befolkningsgrupper så är det mycket omvägar. Det är inte en direkt kanal till själva befolkningen, för att det spiker enormt. Och därmed så är det en liten utfordring på hur man ska på en måte vinkla sig in i de befolkningsgrupperna. Du kommer från Indien eller Pakistan eller Bangladesh eller Sri Lanka, så må man tänka vilken historia det landet bär med sig, vilken samhällsstruktur det är. Bara en liten exempel med att hur kvinnor blir satt i olika kulturer. Vi börjar där och så har du flera lag hur ting blir tatt emot och hur du blir lärt upp till att ta emot. Och många av de som är minoritetsbakgrunder, de har ju inte lärt upp till att fortälla om sina symptomer. Hur de føler. Bara det där sviktar ju enormt, så att när man kommer till en läge och berättar om sina symptomer, så är det inte alltid lika lätt att förstå på vad de menar. Och det är ju igen för att vad de har blivit lärt upp när de var unga. Och ignorera sina symptomer. Nej, men sånt snackar vi inte om. Och så har man inte verkligen fått någon ordförråd på själva hur man ska förklara sin egen sjukdom eller sina känslor och sina problemställningar.
Pratar man väldigt lite om detta i minoritetsbefolkningen?
Ja, nästan inte.
Vad kan man göra mot skamkänslan?
Det är också en väldigt sån strukturerad bearbetning. Och inte minst att man måste dra med pårörande som på en måte snackar öppet om vad de faktiskt följer. För allt är, man snackar inte om det. Det är helt taust runt akkurat det, den problemställningen. Och det där man får en dialog, där man får en lite öppenhet om att få vad de tänker, hur de följer, hur det är och att de inte är alene om det.
Ja, vad ska till för att få till mera öppenhet? Är det som du nu sa? Det
tränger man. Man har gjort en kämpesteg med att få det koret till. Det är det ena, och det är mest möjlig reklame, tänker jag. Och snacka öppet om det på de olika städerna där man mötes för att upplysa befolkningen, speciellt minoritetsbakgrunder.
Tack för att du var med i Ukeslut, Rohini Sahajpal, som alltså är lege och musiker. I got these fresh eyes, never seen you before like this. My God, you're beautiful. It's like the first time when we open the door for we got used to usual. It might seem superficial, stereotypical man, you dress up just a little and I'm like, oh damn. So suddenly I'm in love with a stranger.
If I could bottle this up, bottle this up, I would. I would bottle this up, bottle this up, I would. 'Cause you're gorgeous in this moment. If I could bottle this up, I would. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe she's mine. Now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes.
Grammar och Fresh Eyes.
Hellas är 5-6 mil långt där nere.
So Long Marianne är kärlekshistorien om två unga människor på den grekiska öja Hydra.
You look a little lost.
Där möter Oslojenta Marianne Ihlen det som senare blev en av världens största musikartister, Leonard Cohen.
Her name is Marianne Leonard.
Leonard.
I'm a writer. That's how I'm supposed to make money. What?
Axel used to say the exact same.
Well, I'm not Axel!
So long, Marianne. Se det nå i NRK TV.
Det har vært lange dager uten medvind før deg. Bare for de andre. Aldri blir det din tur. Livet slenger retur. Alltid en evig nummer to. Selv når du aldri så god. Stå ikke i veien for livet. Gå ombord og vil din rykk. Ring med bølgene aldri mer. Båten hver du skal få se. Om du tør stole på det. Bare se hva som skjer. Vi lærer å ikke gi opp. Om du vil, nå kan du få til hva som helst. Stå på barrikaden. Du skal ikke måtte knive hele livet. Det er noe som er feil. Når det som gir deg mening bare gjør ondt. Stå ikke i veien for livet. Gå ombord og vil din rykk. Gyng med bølgene og drømme båten. Hva du skal få se. Om du tør stole på det.
Icke i vägen med Sigrun Lo Sporbo. Det är många land som kutter ränta akkurat nu. Onsdag kväll så kuttet den amerikanska centralbanken Federal Reserve ränta med en halv procentpoäng. Den europeiska centralbanken, ECB, den kuttar ränta i juni. Och i maj och i augusti i år så kuttade den svenska centralbanken ränta. Men Norges Bank håller räntan oändrat. Är det urättfärdig detta? Vi ska prata med expertisen. Välkommen till Lukeslut, Hallgeir Kvadsheim.
Tusen tack.
Du är alltså, ja, du är ju känd från tv-programmet Luxusfällen, som för övrigt är igång med ny säsong nu. Ja. Och har ju meget god pejling på ekonomi och som ekonom och föredragshållare. Är det urättfärdigt att inte Norges Bank sänker ränta?
Ja, det kan kanske få tona sig sånt, men det är ju ett utslag av att vi har kanske lite bättre ekonomi i Norge än i Sverige, USA och i Europa. Det går kanske lite för gott med oss då, till att Norges Bank tör att sätta ned ränta ännu, för att det vill då ge ännu mer gas i ekonomin i Norge, och det har vi kanske inte råd till i den förstånd att då vill ju inte inflationen falla, och det är ju där det som är nog viktigast, att inflationen ska gå ned då, och då är ränta viktig.
Men vilka är det som det går så gott för?
Ja, vi har ju en väldigt låg arbetsledighet för exempel, så många bedrifter de har problem med att få in folk, och vi har god lönsväxt och goda överskudd i de flesta norska bedrifter. Exporten går också väldigt gott. Det är också lite på grund av att kronan sväcker sig, som får rätt sätt mer valuta in till landet. Så allt i allt så går ekonomin ganska gott, och därför vägrar Norges Bank sig för att sätta ned räntor lika raskt som en del andra land.
Mm. Men det är ju en del som det inte går så gott för av människor. Det som syns att detta är ganska krävande. Men det kommer kanske ränteändringar.
Ja, det är det. Så de må bara på en måte vänta lite här, för att Norges Bank lägger det grund att den ska ha en 3-4 räntekutt 2025. Det är inte säkert att du får ett räntekutt för jul, kanske. Men mest sannsynligt så får du 3-4 räntekutt efter jul, alltså löper 2025. Och markedet, det tror ju egentligen på att man får långt fler räntekutt. Kanske så mycket som 7-8, i alla fall det är det som ligger inne i de så kallade marknadsräntorna. Så hvis du önskar och du märker att du har lite problem med att få ekonomin att gå ihop, betala för mycket ränta, så kan du ju värdera sig på för exempel fasträntor, för där kan du ju nå binda ränta till lite över 4 blank i 3 år framöver. Då får du en ganska stor besparelse med en gång. Inte säkert det blir lönsamt, men i det minsta så vet du vad du ska betala.
Ja, precis. För att det är ju många banker som har kuttat nu den här bindningsräntan som alltså är den fasta räntan. Här var väl Nordea som var först ute, men det är kanske flera som har gjort det.
Ja, nu har jag snarare kommit med räntekutt, i alla fall av historia.
Ja, och du var ju inne på det. Kan det vara lurt att binda ränta till lite över 4, alltså?
Jag tror i alla fall inte du taper mycket på detta. Alltså klart, hvis du tror att Norges Bank har rätt och att man bara får, i alla fall så stein, bara 3-4 räntekutt nästa år, ja, så förtoner ju runt 4% i fasträntor i nästa 3 åren som en ganska gunstig avtale. Mye ska ske för att det ska vara faktiskt lönsamt. Men generellt så bör den ju inte binda ränta med mindre än tränger den förutsigbarheten. Historiskt så är det sjelden så att du har tjent pengar på det. Men så är det ju sånt då att detta måste ju ses på som en försäkring, och det är klart du tegner ju försäkring på bilen din och blir inte så väldigt skuffad om du kanske nästa 1-2 år inte får bruk för den. Det är inte så att du tänker att det är pengar ut av vinduet om man tar en bilförsäkring, och man kunde kanske tänka sånt lite också på fasträntor. Det är bara 4% i Norge som binder ränta. I Sverige och Danmark är det 30-40%, 10 gånger så många. Jag syns det är lite underligt egentligen att inte fler önskar en förutsägbarhet i ekonomin sin.
Mm. Hur länge binder man ränta på normalt?
3-10 år. Det är väldigt få som binder ränta i helt att i Norge, men det vanligaste är kanske runt 5 år. En har som regel valget mellan 3, 5 och 10 år. Akkurat nu så är det nog 3-årsränta som fortoner sig som mest gunstig, vil jeg si. Vanligvis så anbefaler jeg jo at når en først skal binde, at en gjør det 5-10 år, at det har liksom litt litt løpetid, men akkurat nå så får Tone for så vidt 3-årsrenta seg også ganske gunstig, men pass på, allerede i starten av neste uke så kan det være at disse bankene setter opp igjen fastrentene sine, så en må være litt på i tilfelle.
Ja, bare ring dem en gang. Vi har varit ute på gata och snackat med folk som har ställt spørsmål till dig, Hallgeir, runt det här med ränta och ekonomi och så vidare. Vi börjar här.
Ränta, vad som gör att den går upp och ner slett. Många upplever ju att liksom prognoserna och realiteten är forskjellige. Så vad är man faktiskt ska se på för att försöka finna ut om ränta går upp eller ner? Troverdige kilder og sånne ting. Er politikerne troverdige kilder i det hele tatt?
Er politikerne troverdige?
Nei, de kan ikke mye om rentene. Så de bør du ikke høre på. Hvis Støre eller Vedum sier at renta skal gå ned, så baserer de seg jo på det som andre prognosemakere sier. Og jeg skjønner det kan være litt sånn forvirrende, for her er det litt delte mening også. Som jeg sa, så tror Norges Bank at rentene skal kuttes 3-4 ganger neste år. Det samme tror også sjeføkonomer i de 5 største bankene i Norge. Men hvis du ser på markedet da, det er sånne store og små aktører som hver dag da kjøper og selger lånepapirer, ja, så tror de at rentene skal gå mye mer ned i 2025 eller 2026 da, enn for eksempel Norges Bank og sjeføkonomer. Så det er en uenighet her, det er ikke liksom et felles konsensus. Men hvis du skal liksom ut og binde renta eller la den flyte, så er det jo, hvis du skal se på bankenes tilbud, så må du gå på finansportalen.no, som er forbrukerrådet sin renteliste da, over de beste bankene og de flytende renter, der finner du oversikt over det, men du finner også oversikt over de beste fastrentene. Og som sagt, der kan faktisk tilbudet, altså til nye kunder som ønsker å binde, det kan endre seg fra nesten dag til dag, mens de flytende rentene, og dette er litt sånn kontraintuitivt egentlig, at de flytende rentene, de er som regel, endrer seg som regel ikke med mindre Norges Bank gjør noe. Det er først da de store bankene hopper ned for å gjøre og endre sine renter på det flytende markedet.
Vi fortsetter med et nytt spørsmål.
Jeg lurer litt på hvordan studielån blir å påvirke min videre voksenøkonomi og mine voksenpenger som jeg blir å tjene etter hvert.
Ja, vi har jo hørt at studielånet det beste lånet. Er det så fremdeles?
Absolutt, det er det. Studielånet er veldig bra, både fordi at renta i snitt ligger mye lavere enn de flestes boligrente, og fordi at studielånet inneholder en kallet gratis gjeldsforsikring som gjør at hvis du har veldig lav inntekt i en periode, så kan du få rentefritak. Hvis du skal i førstegangstjenesten, så får du rentefritak. Hvis du skal studere videre, så får du det samme, altså et fritak for å betale rentene. Det er jo ingen andre lån som gir deg med mindre du betaler en høy forsikringspremie. Og dette får du i studielånet, så jeg anbefaler alltid at du betale ned andre lån hvis du har ekstra penger, framfor studielånet. Spar heller det til slutt. Betale ned heller forbrukslån, billån, ja, boliglånet ditt, før du betaler ekstra på studielånet. For blant annet så er det mange som ikke vet at studielånet har 36 måneders betalingsutsettelse. Så hvis du for eksempel er høyt belånt og trenger en liten holdt opp å si, pause fordi du bør betale andre regninger, så kan du sette studielånet på pause og betale heller andre regninger som kanskje er på inkasso eller annet. Dette er noe du enkelt kan få til. Mye vanskeligere å få til det med et boliglån, med mindre du har veldig høy sikkerhet. Da er det ikke sikkert at banken gir deg avdragsfrihet. Dette er mye enklere å få til et studielån. Så studielånet er veldig godt, men bør bare passe litt på neste år. Hvis rentene går ned, så er studielånet tregere med setter ned renter. Det følger rett og slett på måten dette er beregnet. Det ligger en sånn liten tidsforsinkelse i studierenta. Det betyr ikke at lånekassen er kjipe, eller at studierenta er dårlig. Det er bare rett og slett tidsforsinkelsen, som er for så vidt en positiv ting når rentene går opp, men kanskje litt negativ når de går ned. Men i snitt da, over mange år, så vil studierenta fortsatt ligge godt under de fleste boligrente.
Så til et litet, jeg tror du kommer til å like dette.
Ja. Mitt spørsmål egentlig hvorfor dette ikke blir prioritert mer i skolen. Da. Det jo noe alle må forholde seg til på et eller annet tidspunkt i livet. Og da mener jeg at da burde det være en bedre opplæring, sånn at flere kan ha et godt utgangspunkt da, fra en tidlig alder i forhold til sparing og i forhold til renter og i forhold til alt som har med penger å gjøre.
Detta måste vara musik I dina öron, Alger.
Ja, få privatekonomi in I skolan I större grad än det idag. Det är heldigvis många lärare som på egen initiativ tar in privatekonomi, ränteberäkning och så vidare in I allerede etablerade fag som samhällsekonomi, matte och så vidare. Men det är inte en viktig stor del av läroplanen ännu. Det är inne I livsmästringsfagena, men det är ett land med att det blir fortsatt undervärderat. Det syns jag så synd, för att hvis du ser på vad myndigheterna gör I forhold til oss forbrukere, så det jo stadig en liberalisering og det blir mer komplisert da, å være en vanlig forbruker. Og det burde jo være fulgt opp med mer kunnskap, for eksempel I skolene. For mange år siden så var det I folketrygden, det var som regel nok til din pensjon. Strømprisene, det varierte ikke fra dag til dag, sånn som det nå, og så videre. Nå må du nesten ha doktorgrad for å vite hvordan nettleier blir regnet ut.
Og pensjonen mer... det ingen som fatter.
Nei, ikke sant? Så det blir mer og mer komplisert, og da flytter du også makt fra forbrukeren overfor banker, strømselskap og større aktører. Så kunnskap her både viktig, demokratiserende, og sørge for at det blir en maktbalansen blir utjevnet mellom forbrukeren da, og de store aktørene. Og der burde myndighetene være på banen og fått inn privatøkonomi, som så viktig for å forstå dette, på et tidlig tidspunkt.
Hallgeir Kvalsheim, vi får hoppas at det masse politikere som har lyssnat nå. Tusen takk for at du var med I ukeslutt.
Takk skal du ha.
podcast fra NRK.
I skipsrederiet Hagenes kjemper familien om hvem som skal arve makten og rikdommen.
Det var mange som holdt pusten.
Hvem skal styre imperiet videre?
Jeg tror dette her tok knekken på.
Du blir på en måte likgyldig til millioner etter hvert. Det skulle bli min skjebne.
Hør Arvingen i appen NRK Radio.
Så tar jag fel. Det var vännergängen som alla ville vara en del av. Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler och Ross. 22 september 1994 gick den allra första episoden av Friends på luften. Och det blev en märkedag i populärkulturhistorien. TV-serien fyller 30 år imorgon. Men själv om den begynner att dra på åren så är den fortsatt meget populär.
Jag tror kanske jag har sett alla Friends-episoderna. Det tror jag kanske jag har gjort.
Jag har väl sett det mesta ett par gånger, ja.
Allt. Flera gånger.
Ja, det finns många av dem som har sett mycket av Friends. Den här vännegängen i New York som dukade upp på TV-skärmen för 30 år sedan och tog världen med storm.
Okay, everybody, this is Rachel.
Det var ju i vinden så det var alla kika på det så var det säkert lite morsomt.
Det gör vanliga ting som folk kan känna sig det morsomt.
Jag syns de tog väldigt mycket sån på kornet.
Jag vet inte, det var bara sån easy watch.
Det är många goda ögonblick rätt sett. Gøy når Joey tar på alle klærne til Chandler, for eksempel.
Look at me! I'm Chandler! Could I be wearing any more clothes?
Jo, det husker jeg at det var noe sånn fussball...
Score! You suck!
Både elsket og hatet den sangen til en Phoebe.
Smelly cat,
ja.
Smelly cat, smelly cat. What are they feeding you? Everybody, smelly cat.
De forskjellige personlighetene som er satt sammen, og man føler at man blir kjent med de forskjellige rollefigurerne.
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler og Ross. De ble plutselig vennegjengen vi alle ville være en del av. Og det her med å lage en serie om unge, kule venner, det var nytt. Etter mange år med familiebaserte komiserier, der mor, far, bestemor og barn hadde hovedroller. Så det å sette det frie, unge, voksenlivet i fokus kan forklare en del av serien sin umiddelbare suksess, ifølge filmpolitiets Sigurd Vik.
Og så var det jo også noe med at her traff man mange ting som, ja, i hvert fall fra kjellerstue i Klæbu, var spennende med amerikansk urbant liv, altså kaféliv i New York på Central Perk, klær, mote, altså alle disse tingene som kom inn i TV-ruta og framstod som noe vi ville være en del av, altså noe som var spennende og noe som var også veldig godt selskap, for det var jo noe med kjemien i rollegalleriet og som følte som en vennegjeng, og dermed så ble de på en måte også publikum sin utstrakte vennegjeng i forlengelse.
Hvem du hadde vært hvis du var en av vennene?
Monica. Rydde og organisere og ja, ha kontroll egentlig.
Man synes si Ross da. Jeg synes han var kul.
Phoebe.
Careless, veldig ditzy.
Rachel så klart. Selvfølgelig. Vi var den peneste.
Jeg tror det har vært Joey, altså. Litt tøff, men veldig myk samtidig, og så er han jo morsom.
Hvem er kunne jeg vært?
Du har jo veldig mye humor samtidig som du er seriøs, og kanskje mer Chandler, da.
Ok, jeg kan ta deg.
What are you talking about? We love Steve. Steve was sexy.
Det finnes så klart også de som ikke er megafans.
Jeg synes det er en helt ok serie.
Men du må nesten ha levd under en stein for ikke å ha fått med deg i alle fall noe.
How are you doing?
Jeg har ikke sett så mye, men jeg har jo fortsatt fått med meg mye for det. Sånn, folk som har sett det, får med meg ting gjennom det, eller også sosiale medier nå. Sånn TikTok er jo ferdig på liksom, småklipp og...
Potatoes are ruined! Potatoes are ruined! Potatoes are ruined!
Selv om den startet for 30 år siden og ga seg for 20 år siden, så er Friends fortsatt blant de mest sette seriene i dag.
Det er jo en hyggelig tidskoloritt på noe som man går tilbake til.
Jeg har datter på 17. Det er mye av vennene der som begynte å se på det også.
Det er såpass hverdagslig humor da, at det er lett å følge uansett hvor ung eller gammel
du
er.
Husker jo mest følelsen du fikk da når du satt og kikket på serien da.
Ja, man kjente seg litt igjen. Og det er jo udødelig, det er jo derfor de kikker på det nå. Altså parforhold og vennskap, sant? Det fungerer på samme måte nå som vi gjorde for 30 år siden.
Reporter i saken Hanne Bernhardsen Nordvåg och i anledning till det här 30-årsjubileet så avhålles det på måndag en svär auktion där det går an att köpa en räcka enstande från serien. För exempel sofan från Central Perk, visst du har $8,000 eller mera. Och vi kan ju inte prata om det här utan att spela hela The Rembrandts. So Be there for you med The Rembrandts. Det är på tiden med att ta titt på värdet i ukeslut. John Smith, har du något förhåll till Friends?
Nej, jag tror inte jag har sett den enda episoden av det. Så det är fullständigt ukänt territorium. Det var nog en period som inte jag såg så mycket på TV.
Du ska få lov att ägna dig mera åt värdet. Jag förstår att det är ett litet värdskille i Norge.
Det är det. Det är byggvärd i Nord-Norge, kort och gott. Traditionellt med ett lavtryck långt öst i Barentshavet som ger vind från nordväst till norr upp i stiv kuling på kysten kanske öst i Finnmark. Och det är så pass kylig luft nu då. Äntligen kan vi se har de fått en annan luft i Nord-Norge som är mer höstlig och kanske mer normal. Och det betyder att det är nedbör som snö i dessa byggen över en 500 till 700 meter i Finnmark. I Nordland må vi kanske upp i en 600-800 meter för att det ska vara snö. Se och det på bilder som folk har sent in att det är vitt upp i fjällen och på topparna en del städer och de högsta topparna också kuldegrader så vitt jag kan se på målingarna. Upp i stiv kuling som jag sa just i Finnmark från nordlig riktning men ellers liten kuling och frisk bris då. Längst norr på Spitsbergen, ganska skyet i området runt Longyearbyen idag och en par plusgrader. Trøndelag har nok också en del skyer, men där är det stort sett inte byger. Liksom bygden slutter omtrent i alla fall övergången mellan Nordland och Trøndelag. Nordvestlig bris i Trøndelag, mer nordøstlig, kanske frisk bris på kysten i Møre og Romsdal. Där är det också noe skyer, men också lite sol innemellom. Och någon av de skyene är väldigt lave skyer, som är tåkeskyer, som ligger där helt nere på backen i de lavereliggende områdene. Det har vi en del av på Vestlandet också, noen steder langs kysten. Noen steder inn i fjordene, det kan skape litt problemer hvis tåka tett med flytrafikk på noen av plassene der for eksempel. Men ellers er det mye sol, og veldig mye sol i Agder, og forløpig de høyeste temperaturene er med litt over 20 grader, 20,8 grader Landvik ved Grimstad, også Telemark, Høydalsmo, 20,2 grader. Jeg kan nevne at det 7 grader i Tromsø hvis vi skal sammenligne. Så har vi Østlandet som har en god del tåkeskyer som ligger I de sørlige og sørøstlige områdene. Lenger vest og nord så det betydelig mindre av det her og veldig mye sol mange steder. Nord I innlandet litt mer skyet, litt stedvis tåkeskyer da også, men absolutt helt greit vær da. Så får vi se hvor lenge disse tåkeskyene på Østlandet og Vestlandet også blir liggende. I går så holdt I stand store deler av dagen og ganske utbredt I dag også, så tar nok sin tid tror jeg. Kanskje blir vi ikke helt kvitt dem også I dag enkelt steder.
Takk så mye, John Smith. Så hur är det med de här tåkeskyene? Gjør de några problem med Erling Moldt Korsnes I NRK-trafikk?
Ja, det har jo merkast godt på Vestlandet da, med ferge som har hatt problemer med ganske mange samband som har vært innstilt tidligere I dag. Nå de aller fleste tilbake igjen I drift, men litt sånn muligheter for at det litt forsinkelser da, fortsatt I fergerutene på grunn av sikta. Så har det ført til litt forsinkelser også for flytrafikken mellom alle på Flesland, men de ser ut til å holde åpent I hvert fall. Også fører det til mange telefoner da, om at folk vil at folk skal huske på å slå på baklyset på bilene sine, for de slår seg ofte ikke automatisk Nei. På, og I hvert fall på dagtid da. Ellers E6 Halden Sarpsborg, kø mot Sarpsborg litt før Ingedal, fordi det hever en bilbrand der, men straks rydda melder politiet, og så det litt kø før Lørentunnelen I Oslo, og så ring 3 vestgående, fordi det ligger nok I veibanen der, sikkert fjerner ganske snart det også.
Bare ring då 805x9 hvis du ser någonting I trafiken. I wanna hear about your first kiss. I wanna know the meaning behind your tattoos and all the exes that you still miss. Tell me all about you. I wanna see the scars you're hiding. Watch every minute of your favorite TV show and all the demons that you're fighting. Yeah, I wanna know. Cause close ain't close enough. Show me what you're all about. Talk to me. Ansvarig för sändningen idag Elisabeth Strand Mölster, producent Evan Nilsson och här I studion Madeleine Cederström. Ha en alldeles nydlig dag.
Här är NRK Dagsnytt klockan 14. Tidligere partileder Olaug Bollestad mener hun ikke fikk gitt sin versjon av varslingssaken mot henne før Kristelig Folkeparti konkluderte I saken. Det går fram av et brev fra Bollestads advokat. KrF mottok et varsel om lederstilen hennes tidligere I år, og hun trakk seg som leder etter et sentralstyremøte 22. August. Partiet mener Bollestad har fått flere sjanser til å gi sin versjon både skriftlig og muntlig. Det mer om brevet på NRK.no. Israel sier de angriper mål i Libanon igjen i dag for å ramme islamistene i Hezbollah. Flyangrep på Beirut i går drepte minst to av islamistenes militære ledere, ifølge Hezbollah selv. Det gjorde at et angrep som lignet det Hamas utførte 7. oktober i fjor ikke vil finne sted, hevder Israel. Men Hezbollah sterkt svekket, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal i Beirut.
Hezbollah jo en sterk militær bevegelse. De blir beskrevet som den største ikke-statlige aktøren i verden. Angivelig har de 100 000 mann under våpen, raketter og missiler, de har spesialstyrker. Men denne ukas angrep har nok utløst panikk i Hezbollahs rekker. Kommunikasjonssystemene deres rammet. De vet ikke hvem de skal snakke med, hvem de skal stole på. De infiltrert av folk som samarbeider med Israel, åpenbart. De vet hvor disse lederne de rammer dem der de befinner seg, og nå Hezbollah i en situasjon hvor selv om de militært sett kanskje i stand til å gjennomføre et stort angrep mot Israel, så det praktisk vanskelig fordi mange av lederne deres tatt ut. Kommunikasjonssystemene rammet, og de vet rett og slett ikke hvordan de skal koordinere et stort angrep på Israel.
Og minst 17 mennesker drept i et israelsk angrep på en skolebygning i Gaza by der flyktninger holdt til, melder det palestinske nyhetsbyrået Wafa. 8 av de drepte var barn, ifølge meldingene som Reuters bringer videre. Tidligere statsråd Victor Norman døde i går, 78 år gammel.
Victor Danielsen Norman var født i Risør i 1946, men bodde mesteparten av livet i Bergen. Han var utdannet samfunnsøkonom, og alt som 28-åring var han professor ved Norges Handelshøyskole. Der var han også rektor fra 1999 til 2001, da han gikk inn som arbeids- og administrasjonsminister i Kjell Magne Bondeviks i andre regjering. Der gjorde han seg mest bemerket, da han fikk flytta 8 statlige tilsyn med 900 tilsette ut fra Oslo.
Vi legger tilsynene til de stedene i landet som har de tyngste fagmiljøene på de områdene som tilsynene trenger å trekke på. De faglige basismiljøene som står for den nye kunnskapen vi skal ha for å drive et godt tilsynsarbeid.
Victor Norman var også en markant samfunnsøkonom og gav ut flere bøker innan økonomi og utenrikshandel.
Reporter var Siv Fossåsgare. Jeg heter Jon Branes.
Pils. Populær musikk ispiller litt sladder. Pils.
Pophistorien full av avslag.
Av og til blir det sagt nei når en burde sagt ja.
Nei takk tema i dagens pils.
Pils.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh,
It's not unusual med Tom Jones.
Radioens Tom Jones heter Bård Rose. Jeg heter Finn Tokvam. Og vi sier velkommen til Pils her på P1. Og Tom Jones åpner opp et program der vi skal snakke om nei, nei takk.
Kan du tenke deg at noen vil takke nei til It's not unusual?
Ikke når jeg hører nå, men da skjedde altså I sin tid.
I 1965, da kommer produsenten for It's not unusual på kontoret til en velkjent manager og sier «Hør på den artisten, hør på denne låten». Og hun litt irritert, Eve Taylor heter hun, for hun har nemlig en klient på kontoret sitt som hun vil snakke ferdig med.
Ja, og han hun sitter og snakker med, han spiller på en fløyte.
Ja, han heter Des Lane. Han kjent som The Penny Whistle Man. Men ok, jeg har fem minutter. Kom inn, hva det du vil spille for meg? Ja, så får hun høre It's Not Unusual, og så sier hun «Det der ingen hit». Og denne produsenten, Gordon Mills, han sa senere at den dagen takket Eve Taylor nei til millioner av pund.
Men hun fikk jo beholde han på fløyta.
Det gjorde hun.
Det vel det vi kaller mager trøst.
Ja. Dette det britiske bandet The Pretty Things.
Nå vi midt på 60-tallet, og dette orkestret driver og kniver med The Rolling Stones.
Ja, fordi at disse to bandene har en del felles, blant annet at de begge har nettopp vært på topp 10.
Og de har langt hår, og de rockere. Og nå kommer noen med en låt til The Pretty Things og sier, «Dette kan hjelpe deg I konkurransen med Stones».
Det en agent som heter Brian Morrison, som sikker I sin sak at det første av de to bandene som går høyt opp på hitlisten, vil få et fotfeste.
Og låten han kommer med komponert av selveste Bob Dylan.
Men bandet ikke så begeistret for det.
De liker ikke låten.
Nei, det ikke noe for oss, sier de. Jo, men tenk nå på at det en veldig kommersiell låt, og I Amerika så det et band som nå klart å spille denne låten inn, så hvis de gjør det før dere, så vinner de.
Ja.
Ja, men det ikke noe for oss.
Så de nekter å spille inn, og går heller I studio med en helt annen låt.
De spiller inn en sang som slett ikke går inn på hitlisten I det hele tatt. I mellomtiden så spiller The Rolling Stones inn en låt som går helt opp til nummer 1.
Og låten de kunne ha fått, spiller et annet band I Amerika inn, og den høres slik ut.
Whirling ship, all my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade. On to my own parade, past your dancing spell my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy yet, there ain't